från TV den 21 januari 1988.
Vardag på Västbanken i skuggan av en knölpåk. I över en månad har det varit kravaller nu i Gaza och på Västbanken, de områden som Israel håller ockuperade sedan nästan 21 år tillbaka. Det är en generation unga palestinier som aldrig har levt under något annat än israelisk ockupation som uttrycker sin bitterhet, sitt hat och sin längtan efter ett eget land genom att kasta sten och kasta brandbomber. Israels armé har order att bryta armar eller händer på de upproriska så att de inte kan kasta sten på ett tag. I 21 år nästan har alltså ockupationen varat och någon politiskt realistisk väg ut ur den här konflikten, det skönns knappast. Rolf Söderberg har just återvänt från några veckor i området. Här är hans skildring av livet i skuggan av en knölpåk.
Israeliska soldater arresterar en palestinier på den ockuperade Västbanken. En av de tusentals som gripits de två senaste månaderna. Han kan släppas om några timmar, kan få sitta fängslad 6 månader utan rättegång, kan ställas inför domstol. I värsta fall förvisas från sitt eget land. 31 deporterades 1985. Den israeliske David är stark och har självförtroende, övertygad om att göra rätt. Försvarsminister Yitzhak Rabin försöker slå ned palestiniernas uppror med järnhand. Han bryr sig inte om utländsk kritik.
Our problem is to maintain law and order regardless what you say.
Men Goliat har många barn och de kastar sten. De små kastar i blindo på allt som rör sig utanför flyktinglägret. Ibland är det en lek, en farlig lek. Här är det inte lek längre. Flammande protester mot en ockupation som inte tycks ha ett slut. En ung palestinsk generation är desperat över dåliga framtidsutsikter. Med livet som insats ger de sig på de unga israeliska soldaterna. Men den inbördes strid som israeliska och palestinska ungdomar idag utkämpar började för 100 år sedan. Undan diskriminering och förföljelse i Europa flyttade judar till det område som då hette Palestina. Men här bodde redan människor, araber som oroades av och motsatte sig inflyttningen. 1917 fanns 56 000 judar i Palestina och 600 000 araber. Undan nazitidens folkutrotelse räddades judar till det utlovade landet. Här föddes för 40 år sedan en ny stat, det judiska Israel. Arabstaterna vägrade kompromissa, försökte slå Israel, men de misslyckades. I hundratusental flydde palestinerna, hamnade i flyktingläger och där lever många av dem kvar. Deras barn och barnbarn fortfarande efter 40 år, i misär och i hat. Alla arabiska försök att slå Israel har varit förgäves. Kriget 1967, frambesvuret av arabstater, slutade i en lysande seger för Israel. Jerusalem, som förut varit delat, blev en enhet och införlivades i Israel. Västbanken, som stått under jordanskt styre, ockuperades av Israel. Det här bergiga, steniga landskapet genomskuret av bördiga dalgångar är stort som Halland. Olivträden klär bergsluttningarna. Kännare här kan på smaken avgöra var en oliv är odlad. En god olivskörd betyder större inkomster för bönderna, för matoljeindustrin och för hela området. Men stora delar av Västbanken ser ut så här. Bara sten och torka. Det är de bördiga dalgångarna, främst Jordandalen, som ger inkomster. I bäcken tvättar bondens döttrar potatisen. Ett par flickor kommer med nyskördade apelsiner till sällskapet. Januaridagen är het här nere under havets nivå och bäcken är svalkande. Bonden vill köra bort oss, tror vi är israeler. När missförståndet klarats upp så kan vi tala om den rikliga skörden och vad den ska sälja.
What else do you grow?
Izra batata, wattikh, bandora, khiyar, fasuli. Hasa hada bda wadi ala amman.
Trots att här växer så det knakar så har bönderna svårt att konkurrera med det israeliska subventionerade jordbruket. Israel säljer jordbruksprodukter hit till Västbanken, men Västbankens frukt går ofta över floden där Assad Bachman har sitt hjärta.
Ja, rätt i sahl al-ardun. Al-ardun jinni. Ehna ishna fil ardun. Och vi älskar al-ardun. Ja, ikfir. Al-ardun är kvejse.
Speciella lastbilar har tillstånd för trafiken på Jordanien. De har dubbla registreringsskyltar, Västbankens och de jordanska. All onödig inredning är borttagen ur lastbilarna. Ingenting ska kunna smugglas. Det ska inte kunna finnas några granater eller sprängämnen, ammunition eller någonting som man tar med sig. Utan soldaterna ska lätt kunna leta igenom en sån här bil. Det tar ändå lång tid att få en last igenom den kontroll som vi inte får filma. Ibland löper frukten risk att ruttna. Alla är irriterade. Avskyr att kontrolleras av israelerna. I bussar förs 1 miljon människor per år över broarna mellan Västbanken och Jordanien. Nästan alla är araber. Några har inte ens råd med bussbiljetten utan traskar och går. Den strategiskt och politiskt så viktiga Jordanfloden är inte mycket större än en bäck. Den är mindre än, ska vi säga, Fyrisån som rinner genom Uppsala. Men den här bron har en mycket stor politisk och ekonomisk betydelse. Jordanfloden delar området i västra och östra flodbanken. Allt område här på Västbanken är under Israels styre. Men här tillåts Jordanien att spela en viss roll, investera i näringslivet, i skolor och i hälsovård. Jordanien och Israel har ett samspel, för båda har en gemensam fiende. Den här mannen, Yasser Arafat, ledare för PLO. Trots israeliskt önsketänkande har han fortfarande makt över sinnena hos palestinierna på Västbanken. Över 90% ser PLO som sitt rättesnöre, även om Arafats egen popularitet har flagnat något i kanten. Det här är ett oroligt område. Rester finns kvar av brinnande bildäck och barrikader, men polis och militär har inte brytt sig om att komma hit idag. För här finns få människor kvar i området. Studenterna har åkt hem. För myndigheterna har på nytt stängt Birt Seit-universitetet för en månad framåt. För att undvika demonstrationer, heter det. I den här spända situationen så har de ungdomar som ska söka in på universitet sina slutprov. För några dagar avstår de ifrån att demonstrera. En del av dem har släppts ut ur fängelset för att kunna delta i de här avgörande proven.
على العموم مهما كان الوضع سيء جدا والظروف قاسية
مع ذلك نحن عندنا استعداد لندرس وعندنا استعداد أيضا لمقاومة الاحتلال تحت أي وضع من الظروف، وهذا ليس بالنسبة لنا لا يعد مشكلة، لأننا تعودنا على أن نتلائم أو نتأقلم مع هذا الجو.
Man frågar sig vad ungdomarna kan åstadkomma genom stenkastningen.
طبعا هو ضرب الحجار هو بداية الطريق للثورة يعني وبداية الانطلاق من التحرر. إذا ما ضربناش احنا حجار، ما حدش ضرب حجار، ما فيش يعني مقاوم يكون، ولازم يكون في مقاومة هنا.
Många av de här studenterna liksom andra ungdomar har erfarenhet av de allt mer överfyllda fängelserna. Vi möter en yngling som just släppts från fängelse efter att ha avtjänat 2 års straff. Han hade kastat en molotovcocktail mot en militärjeep och han ångrar sig inte.
وطن وارض ما مختصبه لازم يسوي هذا الشيء كل واحد.
How was the time in prison؟
كيف كان الوقت في السجن؟ كيف كانت الحياه يعني؟
طبعا تعيس، بس بوجود الشباب يعني الواحد بخلوش يشعر انه بسجن، زي جامعه خشينا طبعا مش متعلمين هذيك الثقافه، تثقفنا وطلعنا متثقفين وعرفنا القضيه من اولها لاخرها.
Den här ynglingen har förverkat chansen att få jobb i Israel. Där arbetar annars 37% av Västbankens arbetsstyrka. Minst 100 000 araber åker varje dag till sina arbetsplatser i Israel, men får inte stanna över natten utan speciellt tillstånd. Utan den palestinska arbetskraften skulle Israel fungera mycket sämre. Araberna sköter transporter, servicearbete, diskning och städning, de lågt betalda jobben. Efter arbetets slut drar sig palestinierna hem till sina byar. Också de kontroversiella israeliska bosättningarna på det ockuperade området byggs av araber, av palestinier. En israelisk kvinna bekräftar: det är ju inte vi som bygger landet, araberna bygger det åt oss. På Västbanken bor idag cirka 700 000 araber och 50 000 judar. De flesta israeler här är unga familjer som bor i sovstäder nära Jerusalem och Tel Aviv, för det är billigt. Men längre ut på Västbanken, som här i Shiloh, bor bara de ideologiskt övertygade som vill ha ett större Israel. Den här familjen beslöt för 17 år sedan att lämna New York.
We came here to Israel in the first instance because we wanted to live a fuller Jewish life as much as possible without any thoughts about our neighbors, about whether or not we were full Americans or 90% Americans. We thought that Israel was the country of the Jews, and if we had the chance to come here to bring up our children here, that's what we should be doing.
Can you understand that Arab people are worried because they can see the increasing population of Israelis?
Well, I can appreciate perhaps their worry. They're being anxious and maybe even their inconvenience, but I definitely think that this is the Jewish country. There is no other country in the world with which the Jew can say, this is my home.
I feel much safer here than I do when I visit my parents in New York. My children have more freedom here than they have when they're in the States or even in the city.
Do you think that you have more right to live here than the Arabic people surrounding you?
Well, let's say I have more right to live here than I do to live in New York.
Det är inte bara fråga om en ockupation. Israel har köpt upp och konfiskerat stora landområden på Västbanken, eller Samarien och Judén som man kallar området. Hälften av Västbankens landområde ägs redan av Israel. Jerusalem räknas inte längre till Västbanken. Det tillhör helt Israel. Många palestinier bor kvar i flyktingläger. En del har under de här åren kunnat göra det riktigt drägligt för sig, men de flesta lever dåligt. En del har nycklarna kvar till hus där de bodde för 40 år sedan i vad som nu är Israel och dit de aldrig kan komma tillbaka. En del har tappat fotfästet, har bara en dimmig aning om var föräldrar eller farföräldrar kommit ifrån. Den här mannen som jobbar i en elfirma försöker ensam försörja en familj på 12 personer. Först förra året ordnade hans arbetsgivare att huset här fick elström. Familjen kommer ursprungligen från Ramle i närheten av Tel Avivs flygplats.
Haya zay zift. وبعدين ابعت عن اهلي ابعت عن وطني ابعت عن بلادي الحين يعني لكم تقول لي يا بلادي ما اعرفش وين بلادي انجفانا من بلادنا يعني لو كنا ملمومين هاللمه هذه ومع بعضنا وهذا بنعرف يعني الوضع تبعنا ان بنعرف ان يعني ان مطره من يوم ما طلعنا واحنا صغار واحنا ما نبين في هالمقيمات.
What hopes do you have for your future?
ايش تتوقع للمستقبل؟
إن شاء الله مستقبل منيح وبترجع يعني البلاد لأصحابها هم الفلسطينيين وإن شاء الله يعني ما بكون فيش يهود من مرة وبيكون يعني صلح حتى لكل الناس من عرب ومن يهود ومن كل إشي نيرم الصلح مع بعضنا وكهما ينزحوا على بلادي وإحنا ننزح على بلادنا يعني هم يروحوا على بلادهم وإحنا نرجع على بلادنا ونكون وضعنا يعني مليح اما هذا عيشه حياه طول الليل واحنا خايفين طول بس المرك من باب دارك يا الواحد كلها يا جانا الجيش من الخوف بيصرصعونا بيصرصع اولادنا بيصرصع
بناتنا 800 000 flyktingar bor i läger spridda över Västbanken, Gazaremsan, Jordanien, Syrien och i Libanon. Men de flesta palestinier, över 2 miljoner, bor utanför lägren runt om i arabvärlden. Hälften av människorna på Västbanken har sina rötter här. De är inte flyktingar. Och de flesta här har fått materiellt bättre under 20 års ockupation. Människor som bor i såna här villor går inte ut och demonstrerar. Nästan alla har elström, kylskåp och andra bekvämligheter. Men samtidigt kan de se hur mycket bättre israelerna lever. Och palestinierna vet att de bidrar till den israeliska standardhöjningen. I den här lilla läkemedelsfabriken i Ramallah står maskinerna stilla idag. Först har man haft flera dagars proteststrejk mot den israeliska ockupationen, något som främst drabbar näringslivet på Västbanken. Och idag väntar fabrikschefen av andra orsaker förgäves på sin personal. Det var demonstrationer i det här flyktinglägret igår. Och idag svarar den israeliska militärmakten med utegångsförbud. Ingen kan åka till sin arbetsplats. Det är tyst där nere i lägret. Militärpatruller går från hus till hus, kontrollerar och arresterar. Vad gör människorna där inne i sina hem? Det vet vi inte. Nu har den israeliska militärmakten tagit svälten som vapen. Så länge de palestinska köpmännen strejkar så släpps inte mattransporter in i flyktinglägren. I det lugna Jeriko som lever på turister och där solen alltid lyser och apelsinerna är härligt solmogna så har inte proteststrejken mot ockupationen fått någon större uppslutning. Men de köpmän som ändå stängt har straffats på ett speciellt sätt. Den israeliska militären har försett plåtjalusierna med blå märken och förseglat butikerna. Jalusierna har svetsats fast, går inte att öppna. Här i Ramallah där köpmännen strejker så gott som 100% så är militärens tillvägagångssätt ett annat. Här öppnar man butikerna istället, under tvång. PLO tvingar affärsmännen att stänga, säger israelerna. Men köpmännen vill hålla öppet, vi hjälper dem. Men de flesta köpmän tycks inte uppskatta den israeliska hjälpen. Varför bryr man sig om att öppna butikerna? En orsak är att allt ska se normalt ut. Man vill inte ha dålig publicitet i utlandet. En annan orsak är att israelerna också blir lidande på strejken. Det ockuperade området är Israels näst största exportmarknad, störst efter USA. Också i det jordanskt influerade Hebron är den av PLO utlysta strejken total. Här arbetar specialutbildad militär personal med skärbrännare. Portarna slås upp, men det blir ändå ingen fart på kommersen. Vi slår oss ner tillsammans med köpmän och industrifolk i en liten butik. Det är så mycket de här männen har att berätta om orättvisa anbudsförfaranden, brist på utländska investeringar, övermäktig konkurrens från Israel, svår byråkrati, men framförallt solidaritet i det palestinska folkets kamp mot ockupationen.
We would like to find the way that's to go to talk to the people in Europe, in United States, whatever, to tell them the situation exactly as you see it right now. Because most of the people knowing around the situation. But most of the European people don't hear us exactly. You put 5 minutes on your television, that's it. But if there is a time, good time for our people here to explain on your television for your people in Swedish, we believe that will go to change their mentality about the Palestinian people in the area and Gaza Strip here.
Rolf, jag såg i den här lokalen där du talade med palestinska affärsmän på slutet. Där var en affisch på väggen med en liten gråtande pojke. Är det det palestinska folkets bild av sig själv?
Ja, det är väl det. Det är en affisch som man ser ganska ofta. Det finns två. Det finns en på en pojke, det finns en på en flicka. Och man säger då att det finns två förklaringar också. Att det är det palestinska folket som är under ockupation. Och den andra förklaringen är hur de har lidit i det förgångna också. Men i vilket fall, jag upptäckte den här gången inte affischen förrän nu efteråt när vi redigerade. Men fotografen hade ju sett den förstås. Mm. Och när jag ser den nu igen så kommer jag att tänka på en liten händelse vid Allenbybron där vi var nere vid Jordanfloden. Just, vi hade en israelisk militär med oss, måste man ha då, som visade oss omkring. Och just när vi skulle åka därifrån så kommer en liten pojke framspringande till mig och säger att de har tagit mina skrivböcker. Jag frågar, vilka har tagit dem? Ja, där inne. Och så kommer hans mamma och säger att... ursäkta honom, men han blev så ledsen. Han hade köpt skrivböcker i Amman till sin bror och syster och nu trodde de att det var hemlig skrift i dem.
Israelerna
ja. Så att vi gjorde oss några, tyckte att vi hade ju tid på oss och gick in och frågade, är det inte möjligt att han kan få tillbaka skrivböckerna? Och efter 10 minuters prat så är det okej. Ja, han fick tillbaks dem, pojken var glad och han tog hand och tackade. Men mamman hon sa, tänk på den här lilla händelsen, det här kommer han aldrig att glömma bort. För det var första gången som han hade då tyckt att han blivit orättvist behandlad av israeler. Och det kommer naturligtvis att bli flera tillfällen.
Det är precis den här typen på vardagliga små händelser som Hela den här generationen som har levt 21 år nu, som är födda efter 1967, levt bara under ockupation, som de är uppvuxna med, ja, och som de nu är desperata över.
Ja, en ockupation, hur det är, så det måste bli en ojämlikhet mellan ockupanter och ockuperade. Det kan aldrig bli en lycklig situation. Israelerna trodde från början, när man ockuperade området efter sexdagarskriget, att nu kommer araberna att lära känna oss och acceptera oss och finna att vi kan leva tillsammans. Men det har inte egentligen hänt, utan man lever bredvid varandra. Och någon sa att det kan inte vara så här som häst och som ryttare, att det blir ett ojämlikt förhållande.
Men under dessa 21 år så har aldrig det politiska priset för Israel att hålla dessa områden ockuperade varit så högt att ansvariga politiker överhuvudtaget har reflekterat Israel på att på något slags villkor lämna tillbaka dem.
Ja, man har talat om det tidigare. En del land för en del fred. Peace for peace, som det heter på engelska. Och det har varit uppe. Men det har inte blivit någonting utav det. Och man får väl säga att på den andra sidan är ju heller inte förmågan att resonera särskilt stor heller.
Ser du idag någon politiskt realistisk möjlighet att ockupationen skulle upphöra inom överskådlig framtid, i det här århundradet till exempel?
Jag har väldigt svårt att se en lösning på det här problemet överhuvudtaget. Det är svårt att acceptera att en del problem kan vara så svåra att det inte finns någon lösning. Men priset blir allt högre när såna här oroligheter fortsätter. Och palestinierna vet ju också att de måste fortsätta nu om det överhuvudtaget ska bli något resultat utav de här demonstrationerna.
Men om priset blir allt högre, då är det ju också möjligt att det i Israel en dag kommer en stark nytänkande ledare, så som Sadat trädde fram i arabvärlden och gjorde det fullständigt otänkbara, nämligen erkände Israel och förhandlade med Israel och tog upp diplomatiska förbindelser med Israel.
Möjligheten finns, men man kan inte se den just nu.
Nej. Rolf, du ska ha tack för reportaget. Tack för att du kom hit till studion. Samt i Panareto, som vi ägnade en hel magasinsändning åt i november. Krysanti Panareto.